Hej min vän, idag har jag en gåva till dig i Ordinary People Who Do Badass Things. Jag har nämligen besök av Sofie Källström, serieentreprenören som bland annat har byggt upp WeDo Promotion, som nyligen gick ihop med profilservice och bildade vad jag vet i alla fall Sveriges kanske största aktör inom profilkläder. Omsätter sig sådär 250 miljoner. Vi kommer såklart snacka om det och tillväxtresor, men också hur Sofie tänker hon investerar i andra bolag, vilket hon gör väldigt, väldigt ofta. Vi kommer också prata om drivkrafterna bakom Sofies otroliga drivande engagemang i bolagen. Vad som hände när hennes mamma tog livet av sig när hon var 14 år och hur det har påverkat henne. Och vilka rutiner och vanor hon har idag för att kunna bygga den fantastiska företagsgruppering som hon gör. Så min vän, tuna in, lyssna noga för det här blir ett härligt avsnitt tillsammans med Sofie Källström. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Varmt välkommen! Hej Sofie!
Nej men hej!
Välkommen till Tack. Ordinary People Who Do Badass Things.
Tack snälla!
Känner du dig mer som en ordinary people eller som en badass?
Som en badass.
Såklart.
Såklart.
Men du är ju känd för mig och många, men kanske inte för allmänheten.
Nej.
Eller?
Nej, det tror jag absolut inte.
Men det ska bli. Men i alla fall, om du då skulle beskriva dig själv, vi tar varandra meningar liksom. Vem är det jag har fått besök av idag?
Du har fått besök av en väldigt driven smålänning som har bott i Stockholm i snart 12 år och som driver Smart Generation.
Och det är?
Det är ett investmentbolag där vi investerar i framförallt fastigheter, innovation och nu hållbarhet.
Mm, intressant. Och då vill man ju veta vilka bolag ni har investerat i.
Ja, vi har investerat i Rås, sugrör av vass. Och vi har även Transparol som vi har gjort en stor satsning med i Middle East tillsammans med Expo 2020.
Okej, okay. Bland annat.
Bland annat.
Och mycket annat.
Och mycket annat, ja.
Men du har ju också varit med och startat en del bolag själv. Alltså du investerar ju inte enbart utan du har startat egna bolag. Du har ju WeDo Promotion.
Yes.
Som nyligen gick ihop med profilservice.
Jajamän.
Vad har vi mer än det?
Vad har vi mer? Jag jobbar med ett bolag som heter Green Queens Golf.
Aha.
Jag jobbar med Lightbulb Education. Så jag har ett bolag i Sydafrika som jobbar med EdTech. Mm. Så Learning Management System. Mm. Vad har vi mer? Men det är väl de bolagen. Vi har haft flera produktionsbolag och applikationer. Jag har haft golfbolag som vi har sålt. Så det har varit en hel del genom åren.
Just det. Vilket har blivit störst?
Ja, men alltså, dels jag är väldigt stolt över resan med WDP måste jag säga.
Mm. WeDo Promotion.
Ja, WeDo Promotion. Det känns jättebra.
Vi gick ihop med profilservice och blev ett 250 miljoners bolag.
Ja, alltså det är ju Adam och Johan där på profilservice är ju grymma killar. Så att, det där kommer bli en kanonresa. Så det känns ju jättekul att få vara med i det. Men sen så, alltså jag är stolt över många olika åtaganden. Green Queens Golf är jag stolt över. För att där har jag varit med och förändrat golfbranschen. Och fört in väldigt mycket mer kvinnor i branschen. Så att, ja men det finns en hel del godbitar.
Men hur många bolag då, om vi tänker som du har startat själv och varit inne i, hur många har vi liksom på,
ja, alltså jag har ju med en del intressebolag också som jag går in och investerar i, som kan vara klädesvarumärken för män bland annat. Men det som jag har liksom jobbat med de senaste åren, det är ju väldigt mycket golf och väldigt mycket varumärken och marknadsföring då.
Men snackar vi typ 15-20 bolag du varit inne i eller?
Ja, men det är nog totalt sett när det var som mest tror jag det var 12 stycken. Plus 2-3 intressebolag. Sen är jag ju väldigt mycket för så här, jag investerar ju ganska mycket i onoterade bolag och så. Så att då är man ju mentalt med de bolagen också såklart.
Oj vad mycket, alltså, jag älskar ju investeringar så här vi mycket att snacka om. Ja, men först måste jag bara ställa frågan, för du har varit med och startat många, du är inblandad i många. Är inte det här receptet på att misslyckas att vara med för mycket olika syltburkar?
Jag och ni skulle jag säga. Det beror lite på hur man fördelar det. Det har varit väldigt mycket liksom, strategi från min sida att vara med på många delar från början. För det var så jag liksom, ja, med många bäckar små blev det från början. Men det jag gör just nu är att jag har börjat skala av ganska mycket. Så att, nu har jag liksom tre väldigt tydliga fokus på vad jag vill göra framöver.
Men ska vi då titta på dig som person? Den entreprenörsdrivkraften, var började den? Har den alltid funnits eller kom den någonstans på vägen?
Alltså jag tror alltid den har funnits faktiskt. Eller det är en svår fråga. Alltså jag har svarat både att den har kommit och att den fanns där. Men jag tror att jag alltid har varit väldigt driven. Jag ville alltid liksom göra någonting när jag var yngre. Jag började jobba när jag var 12. Så,
så du har alltid varit på ett sätt stuckit ut då?
Ja men gud ja, det tror jag att jag har gjort. Ja. Alltså,
du har alltid varit en badass.
Ja exakt, nej. Men alltså jag jobbade från tidig ålder i Oskarshamn som jag är uppvuxen i.
Just det.
Så att jag vet att de äldre tjejerna kallade mig för julgranen när jag jobbade på Bermuda. För att jag var en sån här som testade alla kläder och smycken. Och om det var något som inte sålde så bara, kan du ta på dig det här? Så sålde vi det sen. Jag har nog alltid vågat liksom sticka ut lite så.
Just det. Men när du var 14 tror jag det var, så tog din mamma livet av sig.
Ja, precis. 14-15 där var jag.
15. Hur har det påverkat dig?
Massor skulle jag säga. Mycket mer än vad jag själv tror.
Ja.
Eller jag vet att det är mer än vad jag själv har förstått. Och det är ganska intressant. För att när jag gick hit så tänkte jag ganska mycket på det. För att jag har ju lyssnat på vissa podcast som man har gjort för många år sedan. Och jag tror att ju mer man också så här utvecklar sig själv och lär sig om sina beteenden, för jag tycker det är väldigt intressant, då förstår jag ju också att det jag gör idag har ju påverkats väldigt mycket av min barndom.
Mm.
Och jag kan tycka att det ändå är ganska... Jag är lite nyfiken på sånt. Alltså hur vi människor blir på grund av det vi har varit med om.
Men om man tittar i det korta perspektivet då efter att det hände, vad gjorde det med dig? Drev det dig framåt att skapa saker eller liksom blev det en mörk tid?
Nej, alltså jag bestämde mig bara. Alltså det var så här att jag stod verkligen, jag kommer typ ihåg det här att antingen så ska jag typ så här gömma mig eller så ska jag bara gå rakt ut liksom och möta alla. För att jag bodde ju i Oskarshamn som en liten stad.
Ja.
Så det var så här, alla visste vilken min familj var, pappa hade högt liksom jobb i kommunen. Så det var verkligen så här, jag fick välja typ att fejsa det eller typ gömma mig, så kändes det som.
Mm.
Så jag var faktiskt i skolan dagen efter det hände. För att jag kände att det är mitt sätt att liksom komma vidare.
Mm. Kan du se då att det du gjorde där har adderat någonting till din personlighet som du har haft nytta av sen?
Gjorde jag. Alltså jag, allting typ idag när jag ska göra någonting så tänker jag alltid så här undermedvetet att jag har redan varit med om det värsta som kan hända mig.
Mm.
Så jag får som en liten så här extra kick liksom.
Mm. Och det är ju spännande då apropå personlig utveckling att jag vill ju inte att det ska hända någon och alltså det är ju sista om det ska hända. Men du har säkert tänkt på det här, att det du får, det är den gåvan du på ett sätt fick.
Förstår exakt vad jag menar.
Hur skulle man kunna få den utan att vara med om någonting sånt? Har du funderat i de banorna?
Men jag har tänkt jättemycket på det här för att det är lite av min superkraft liksom.
Ja.
Att jag har en power inom mig som jag kan liksom så här. Jag vet att jag klarar av typ det mesta. Alltså det låter jättekonstigt. Men alltså man har som en extra power. För att jag har inga barn heller. Så att då har man liksom inte någonting på det sättet att förlora. Alltså man vet ju. Jag tror att det handlar om att man har varit med om ett trauma. Mm. Så liksom då blir du utsatt för saker som du inte trodde du skulle klara av. Det är ganska intressant faktiskt.
Just det. Och jag vill ändå liksom ge lyssnare någonting förutom en inspirerande historia. Liksom, vad kan man ta med sig som lyssnare av detta? För du får ju din superkraft i att du kan klara av vad som helst, för det värsta har ändå hänt.
Ja.
Kan man liksom ta över det till att någon annan kan använda det verktyget på något sätt utan att det har hänt för dem?
Ja, men alltså jag tänker att alla situationer som man är med om, oavsett om det handlar om att man förlorade en affär eller, liksom, eller om det är en privat grej, så tror jag liksom att jag har en inställning i alla fall, och det har jag alltid haft, att allting som händer dig har liksom ett syfte. Alltså du lär dig av det och du växer med det.
Mm.
Och det tror jag är det mindsetet, för det är nog det handlar om egentligen. Mm. Att man har ett mindset av att okej, nu gick det inte som jag tänkte.
Mm.
Men att man kan dra nytta av det och vad lär jag mig av det.
Mm.
Och det behöver ju inte vara en sån traumatisk grej som att ens förälder tar livet av sig. Mm. Utan det kan ju vara alla typer av motgångar i livet. Så tror jag att man liksom så här bara pausar lite och tänker efter och sen försöker använda det som en kraft istället.
Mm. För jag upplever att du, som du säger själv, är oerhört driven framåt, bygger bolag. Jobbar du mycket?
Ja, jag jobbar mycket, men jag jobbar inte så mycket som jag har gjort.
När är det som mest 60, 70, 80 timmar i veckan?
Ja, gud, alltså jag jobbar ju mycket. Alltså det beror ju på vem du frågar, men det är klart
jag frågar
jag
dig.
Jag jobbar mycket.
Men som mest då, hur mycket var det?
Som mest, alltså då var det ju, jag jobbade som mest när jag var anställd för att jag hade väldigt mycket lojalitet i mig. Så att när jag var hotellchef här uppe i Stockholm, då jobbade jag, alltså då bodde jag ju till och med på jobbet vissa nätter. Så då var det ju typ så här 14 timmars pass, alltså i rad i hur många veckor som helst.
Just det.
Men det funkar ju inte.
Nej.
Och där har jag ju också fått lärt mig mycket om att man behöver liksom prioritera sig själv. Mm. Och det har jag gjort senaste 5-6 åren väldigt mycket bättre.
Jag är ändå nyfiken på, visst har din händelse med din mamma, men du var ändå driven innan dess, säger du. Mm. Finns det något, om vi tar det ännu längre tillbaka, Finns det något i din uppväxt som har skapat din personlighet eller upplever du den som genetiskt betingad?
Det där har jag funderat mycket på. Jag vet faktiskt inte riktigt. Nej. Alltså jag har tänkt så här, men vem har jag haft runt mig som har varit egenföretagare? Och det slår mig bara för typ ett tag sedan att pappa hade ju företag när jag var liten. Men han hade ju inte det liksom på äldre dag, så jag vet inte. Min farbror var företagare. Jag tror bara att jag har liksom inspirerats alltid av människor som har haft egna företag på något konstigt sätt.
Och hur ser du då? För det är intressant, alltså, du är superdriven och det kommer väldigt naturligt för dig. Du har inga problem att jobba mycket, köra på, hugga i, ta initiativ. Hur ser du på andra människor som inte har de egenskaperna? Kan du förstå dem? Eller har du svårt? Varför kör ni inte bara?
Nej, men jag förstår dem, herregud. Alltså, min lärare sa ju till mig i skolan att dig kommer du inte kunna bli någonting av, för att du kan inte sitta still på en stol.
Yeah.
För det var väldigt så, jag är ju nyfiken av mig och jag är ju liksom lätt för att prata med människor och sådär. Men alla är ju olika och det måste man ju verkligen förstå. Och det har jag ju fått jobba jättemycket med mitt ledarskap, att förstå att alla, för alla betyder ju inte jobba samma sak. Alltså förstår du vad jag menar då? Ja, att man har ju olika ingångsvärden.
För det upplever jag att många entreprenörer delar med sig av, att jag kan inte riktigt förstå att inte alla vill lika mycket som mig och jag har svårt att leda personer som inte vill mycket. Känner du igen dig i det eller har du hittat någon nyckel för
jag
att lyckas med det?
Jag har hittat en bra balans i det, tror jag. Och det handlar mycket om att det är så här, jag är inte så mycket hands-on i det de gör, utan jag försöker jobba med frihet under ansvar. Men det har jag lärt mig över tiden också. Så att nu när jag bygger team framöver, som jag håller på att göra nu inför Dubai, så då tänker jag helt annorlunda mot vad jag gjorde bara för 4 år sedan.
Just det, och Dubai är världsutställningen, ska vi säga.
Exakt.
Just det. Men intressant, ska vi snacka lite ledarskap?
Ja, visst.
Du har ju varit med i bolag som har och ska växa snabbt.
Ja.
Och lett dem på olika sätt. Vad, för att leda ett snabbväxande bolag, vad krävs om vi liksom tar så här topp 3, det här måste man få till?
Alltså först och främst så tror jag att det handlar om, jag är ju väldigt driven. Så det handlar ju för mig ofta om att jag måste sätta tydliga mål. Och det handlar ju om både för mig själv och för andra. Vart ska vi liksom? Sen handlar det om att man måste delegera. För du kan inte få medarbetare att jobba mot rätt mål om de aldrig får agera själva. Så det är mycket delegera.
Har du lätt för det?
Jag har blivit bättre.
Ja.
Jag var inte det från början. Ja, från början hade jag svårt för det. Eller inte svårt för att delegera, men jag hade liksom, jag ville att allt skulle bli perfekt. Så jag har fått jobba på att delegera. Men idag, min personal idag, när vi har så här medarbetare undersökningar och sånt, de tycker att jag är duktig på att delegera. Så jag tror att jag har jobbat väldigt mycket på det.
Just det.
Men sen är det sista ju teamet också. Att få ihop alla. Att alla känner sig trygga och bekväma. Att det är okej att ringa om man har gjort någonting fel. Eller att man kan ringa om man behöver hjälp. Liksom. Det tror jag är väldigt viktigt också.
Liksom. Och hur gör man det faktiskt då? Alltså, få ihop teamet? Ja, det säger alla. Vad gör du?
Vad gör jag? Alltså, till exempel nu när vi var i Dubai. Det är viktigt att man har liksom en eller två dagar där vi bara umgås. Alltså, man pratar om livet. Man pratar om allt annat som inte handlar om jobb. Man skapar relationer med varandra. Man visar liksom att alla är lika värda i vårt team. Att jag, för mig, även att jag är bolagsägare, så gör ju jag lika mycket ett skitjobb om det behövs. Så att det är absolut inga konstigheter, utan jag tror att det handlar om att man måste lära känna varandra och ställa upp för varandra.
Just det. Kompisar jobbar bäst ihop, typ.
Ja.
Eller?
Ja, det skulle jag nog inte säga. Det har jag ingen erfarenhet av att det är så. Men däremot så tror jag att det är viktigt att man känner så här prestigelöshet.
Ja.
Och att man faktiskt vågar misslyckas.
Just det. Intressant. Men det känns som att din drivkraft på något sätt är förändring. Förändra ett bolag eller förändra en bransch. Om vi tittar då på, du är ute, du ska på världsutställningen nu liksom och bygga ett stort koncept kring det. Om du tittar på de trender vi ser i världen, vad kan du se som att wow, det här vill jag vara en del av, det här kommer hända, den här trenden kommer slå superstort?
Ja, det är ju väldigt mycket hållbarhet just nu.
Ja.
Och det kan man ju liksom, det är ju väldigt brett också. Det jag tycker är intressant, det är ju att hitta affären i hållbarheten. Är du med på vad jag tänker då?
Utveckla gärna, för det är inte säkert lyssna.
Jag tänker att det ena behöver inte utesluta det andra. Så vi sitter med väldigt intressanta projekt nu, till exempel en e-handel med svenska varumärken. Och det kommer vara den första i Shopify som lanseras med Carbon Footprint, som bygger på Landsindex. Så då får vi ihop liksom det kommersiella med hållbarheten. Och då är jag väldigt pigg och sugen på att se hur det här kommer funka och slå internationellt. Och vad man kommer få för liksom effekter av detta. För det finns ganska mycket parametrar och forskning som visar på att om inte varumärken tar ansvar för hållbarheten så kommer konsumenterna sluta handla.
Mm.
Och nu får vi ihop det här i ett, liksom, i en helhetskoncept. Och det ska bli väldigt intressant att se, får vi ihop affären med hållbarheten? För att båda behöver ju varandra.
Mm. Har vi kommit så långt att hållbarhet har blivit ett must have?
Ja, jag tror det på vissa områden, mm, men inte på alla.
Mm.
Det är fortfarande lite läger upplever jag det, men det är min, hur jag ser på det. Men jag tror att den yngre generationen som kommer, jag ser bara på vad som händer i Middle East nu i Dubai.
Mm.
Det är två saker, det är hälsa och det är hållbarhet. Det är det enda de pratar om.
Vad spännande, du får komma tillbaka efter att ha varit i Dubai och berätta om alla nya spännande koncept.
Liksom. Ja, exakt. Ja,
men verkligen.
Mm.
Men du, jag vet inte om det egentligen passar i podden, jag tror det. Jag är ju själv väldigt intresserad av investeringar av olika slag, mm, och du investerar ju i spännande bolag.
Ja.
Om du ska gå in då i ett bolag med, mm, pengar och din tid, vad är kriterierna? Vad måste till?
Om det är min tid,
mm,
alltså just nu så säger jag ju bara nej till allting. Nu, ja, har jag bara ett fokus och det har jag verkligen lärt mig, att jag gör bara ett operativt arbete i taget.
Ja.
Det kan jag säga är en lärdom för min resa innan, för det är, mm, väldigt svårt när du har flera bolag,
ja,
att börja det liksom trassla ett företag.
Ja.
Ett kanske du kan hantera och ha de andra bolagen, men är det flera företag som du börjar trassla i, då blir det jobbigt.
Okej, så bara vara operativ i ett bolag samtidigt.
Ja, jag tycker
man kan
ju
bara investera i flera bolag, men operativ, ja, samtidigt i ett bolag. Ja.
Så det jag lärde mig av min dåvarande styrelse,
mm,
det var en advokat som var det en herre som hade gjort kanske ett 30-40-tal förvärv.
Ja.
Det jag lärde mig var att bygga upp en liksom struktur där jag hade externa vd:ar. Så att, mm, de rapporterade upp till oss och upp till mig som var koncernchef då.
Ja.
Det var ju ett bra sätt för att vara operativ utifrån att man ska ha flera bolag.
Mm.
Men idag kommer jag nog köra ett bolag i taget operativt. För jag, mm, behöver fokus, full fokus på ett.
Gustav här, vd på Driva Eget som ligger bakom podden. Jag är så otroligt glad att kunna presentera Almi som sponsor för det här avsnittet. Jag har själv använt Almi som partner i många av mina företag och nästan alla företag som jag har investerat i som vill växa snabbare, smartare och mer hållbart har använt Almi på något sätt i företagarresan. Så vad är då Almi? Jag skulle vilja sammanfatta det så här. Ingenting kan växa utan näring. Och kapital är företagets näring. Och när du utvecklar ditt nya eller befintliga företag kan det behövas ett tillskott för att finansiera företagets utveckling och tillväxt. Då finns Almi där med näring genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till oss som driver små och medelstora företag. Dessutom får vi hjälp att påbörja och accelerera vårt hållbarhetsarbete, vilket känns helt avgörande 2023. Du hajar, Almi är en av företagets viktigaste partners på resan mot framgång och hållbar omställning. Så spana in almi.se direkt så får du veta mer och ett stort tack till Almi för allt ni gör och för att ni är med oss i podden.
Bolag i taget.
Jag förstår. Men ändå då, om du skulle, mm, investera idag, alltså vilken, alltså, pengamässigt då, mm, vilken avkastning måste du få för att det ska vara intressant?
Det beror lite på vad det är för typ av projekt och på, ja, hur lång sikt det är, såklart.
Ja, men säger det 5-10 års sikt?
Ja, alltså nu, jag har ju gått in i vissa bolag som jag tror väldigt, ja, mycket på. Och alltså de onoterade bolagen som jag har gått, mm, in i, de har jag ju väldigt höga förväntningar på.
Men vad snackar vi då? Jag ska ha 5 gånger pengarna?
Nej, 10 gånger.
50 gånger pengarna? 10 gånger
pengar. Gånger är det i dem, ja.
Så det är lite den klassiska 10 gånger,
ja,
pengar på
5 år. Gånger ungefär, ja, så, ja. Mm. Mm. Sen är det lite, det är lite olika och beroende på hur mycket man går in i. Man kan, ja, ju, jag har ju gått in i bolag där man har gått in kanske bara några 100 000 och jag har, ja, gått in i bolag där jag har gått in med det är mycket mer. Ah. Så att allting har ju med att göra vad det är för produkt.
Mm. Och idag, vilka branscher skulle du vara sugen på? Om du skulle, mm, vinna ett bolag nu? Är det hälsa och hållbarhet eller finns det andra branscher med?
Ja, men fastighetsdelen tycker jag fortfarande är intressant. Ah. Alltså det finns väldigt mycket där att hämta.
Mm.
Det finns väldigt, det händer väldigt mycket just nu. Jag, mm, har någonting som jag intresserar mig jättemycket för. Det är rymden. Space.
Mm. Yeah.
Så jag hade ett långt möte idag. Skulle vara en kvart, blev en timme.
Ah.
Med just alltså rymdforskningen. Och vad man gör med den. Det är jättehäftigt.
Mm. Kan man investera så att säga? Det är klart SpaceX och de här stora. Men vad kan man investera i som är onoterat?
Men det händer jättemycket där just, ja, nu. Så att, till exempel så håller de på med rymdforskning för att stoppa tjuvjakt.
Mm.
Och det finns massa andra.
Jag förstår inte.
Men de använder satelliterna.
Ah, okay. Har olika, inte liksom, tjuvjakt på Mars utan?
Nej, utan tjuvjakt av djur.
Ja, jag förstår, alltså,
ja,
jag,
exakt.
Ja,
ja, exakt.
Ja.
Så att det finns ju massa olika tekniker man använder av liksom satelliter och olika koordinationer och, ja, jättemycket häftigt. Mm. Så det är faktiskt en hel vecka som jag kommer
att
gå och kolla på sådana innovationsprojekt.
Ja,
mm.
Så rymden är intressant, fastigheter fortfarande, kanske hälsa.
Hälsa, ja.
Hållbarhet. Och så snackar vi 10 gånger pengarna på 5 år. Ish. Mm.
Helst mindre, men det är okej. Okay.
Ja, och helst mer pengar såklart.
Ja, exakt.
Men, och helst mindre tid. Ja, men vilken typ av person investerar du i? Vad krävs av entreprenören eller teamet?
Jag tror att jag tittar på ett team. Dels så tittar jag väldigt mycket på, senast jag gjorde en investering som var lite större, då tittade jag väl, då träffade jag grundaren och vdn. Så satt vi och åt en lunch. Och man vill liksom så här känna och klämma lite och se vad det är för typ av person. För att det är ju väldigt mycket personerna bakom. Mm. Du kan ha en bra produkt, du kan ha en bra tjänst och du kan ha en bra idé. Men det är fortfarande människorna i teamet som ska göra jobbet. Så jag tror att det är viktigt att man säkerställer att det är en produkt och tjänst de ska bygga. Har de utvecklarna, liksom, är det in-house eller är det externt? Hur har de gjort upp setupen?
Mm.
Så mycket liksom kolla på teamet. Och även vad de har för värderingar. Vad är det för typ av personer? Vad bokar de in lunchen? Alltså sånt där tänker jag jättemycket på.
Just det. Jag upplever att de investeringarna jag har gjort, så ett bra team löser det mesta. Ett dåligt team, hur bra affärsidén än är, så går det ju alltid nästan dåligt.
Jaja.
Och det är så enkelt om man har läst om det. Men man måste ändå vara med om det för att förstå det.
Ja, gud det.
Jag har gjort kanske 2-3 dåliga investeringar och då har det nästan alltid fallit på teamet.
Ja, det är så.
De andra kanske har, okej, vi hade den här idén, det funkar inte, men vi ändrar på affärsidén och så körde man på. Liksom.
Ja, ja.
Så löser man det på något sätt.
Men vad är det för typ av investeringar som du har gjort som du
inte ska vi inte prata om mig. Nej, men alltså, framför allt, så jag kanske inte ska säga exakt då, för då outar jag ju vilka investeringar som det inte har funkat med. Men krasst, så har jag gjort en bedömning av att affärsidén är tillräckligt bra att det klarar sig utan ett skarpt team. Och det har blivit fel.
Mm.
Enkelt. Men du, investeringar och bolag i all ära, nu ska vi snacka lite om dig.
Yes.
Vad hinner du med förresten förutom att bygga bolag?
Jag är ju väldigt social när jag jobbar och när jag liksom är inne i mitt esse på det.
Ja.
Sen är jag ju väldigt liksom så här, jag tycker om att stänga dörren och typ vara ute i skogen och vara hemma och hålla på i trädgården liksom. Så jag kan ju vara, jag är väldigt on och off så.
Mm.
Så att jag umgås med mina vänner, men jag skulle nog säga att jag är väldigt selektiv och jag har blivit bättre på det. Om man nu säger att man är bättre på det, men jag har börjat liksom så här, jag väljer min tid och väljer vilka jag umgås med och när jag gör det. Och har liksom, jag säger nej till mycket aktiviteter. Liksom.
Mm. Familj?
Jag har en sambo, men jag har inga kids.
Nej.
Det är liksom, jag har nog med att ta hand om mig och min sambo just nu.
Ja, förstår. Men du, vad är drivkraften i grund och botten? Liksom, är det att bygga stora bolag? Är det att tjäna pengar? Är det att öppna någonting? Är det att förändra världen? Eller någonting annat?
Nej, men alltså jag drivs av att skapa frihet. Det är liksom viktigt för mig. Och jag drivs av att kunna ha möjligheter och resurser att hjälpa till med förändringar. Jag drivs ju mycket såklart av psykisk ohälsa. Och har lite tankar kring det. Men jag behöver ju först och främst också skapa pengarna och kapitalet för att kunna investera i det som jag brinner för.
Just det. Har du något sånt här att jag måste ha 100 miljoner eller 1 miljard för att kunna liksom göra exakt det jag vill?
Ja, men jag har ganska tydliga liksom mål framför mig. Så jag vet typ vad jag liksom är på väg. Nej, men jag har sagt så här, jag ska ha 100 miljoner för jag fyller 40. Och sen får vi se var man hamnar. Men liksom, jag har ett liksom ganska tydligt mål med vad jag, liksom, vad jag vill.
Och vad ska de pengarna gå till? Är det liksom spa på Seychellerna eller är det att investera i bolag som förändrar världen?
Det är att förändra världen och det vill jag göra på olika sätt. Så att jag har ju en tanke om Smart Generation, att jag på sikt vill starta typ någon stiftelse eller något där vi kan vara med och investera i både unga kvinnliga entreprenörer, men alltså alla entreprenörer egentligen.
Varför bra kvinnliga? Idéer.
Jag brinner väldigt mycket för det, för att jag har ju fått, liksom, jag har ju fått gå den tuffa skolan. Du vet. Jag var ju 17-18 när jag gick i kommunen, i Oskarshamns kommun, och var ju liksom enda tjejen som var tillförordnad föreståndare, så att jag har ju fått liksom alltid liksom jobba lite tuffare, lite mer än alla andra. Så jag känner att det behövs liksom kvinnliga förebilder.
Och de som då är tjejer som lyssnar på podden, finns det något speciellt du vill säga till dem som du inte vill säga till alla?
Ja, men till dem skulle jag bara säga så här, våga ta för er. Och att vi tjejer behöver bli liksom bättre på att göra det. Att ta liksom, vill man ha en investering, gå och ta den. Det var en bekant som sa det till mig när vi var senast på ett möte. Att han sa det att, men ni, sen finns ju det här är en jättestor fråga, hela kvinnligt entreprenörskap. Men han sa liksom att, ja, men ni, vi grabbar, vi går och tar det vi vill ha. Alltså gå och ta det du vill ha. Och lite så här, ja, men vad fasken, det är klart att jag ska gå, om jag vill ha en investering så ska jag gå och hämta den. Liksom. Att man ändrar lite sin inställning.
Just det.
Så att jag vill liksom förmedla att, ja, men våga stå på sig liksom, och våga våga göra det du vill göra. Liksom.
Just det. Ska vi ändå tangera det här med kvinnligt entreprenörskap?
Ja.
Och manligt. Jag menar, ja. Jag driver bolag. Mm. Jag investerar i bolag. Och jag ska väl säga då, i framförallt bolag som drivs av män.
Yes.
Och det upplever jag bara är för att många av de bolag vi kollar på drivs av män. Och då blir det att jag investerar i
fler
som drivs av män. Ja. Jag upplever inte själv, men du förstår att jag är kille liksom. Jag talar ju i egen sak då. Även om jag inte har någon agenda med det, så upplever jag själv att jag skiter ju om det är en kille eller tjej. Tycker jag att jag tänker. Men att jag upplever att anledningen till att jag investerar och i de sammanhang jag är med investerar mer i killar är för att det finns så många fler att välja på. Det är, det är min bild av det. Jag säger inte att det är rätt eller fel, men det är min bild. Så liksom, jag skickar den till dig och så får du säga vad du tycker om det.
Alltså jag har precis idag suttit och lyssnat på ett event om kvinnligt entreprenörskap.
Ja.
Och jag känner ju ibland så här att jag är lite kliven i den här frågan, för att jag känner ju inte riktigt alltid igen mig, för att då pratar man om att alltså hela samhället kanske uppbyggt på normer från männen. Och så är det kanske att man har gjort de här liksom pitcharna och allt det här utifrån hur männen är vana att pitcha en liksom investerare. Och att jag tror ju ändå att man investerar i det man är van att se. Mm. Och sen är det ju väldigt mycket kvinnor som driver bolag som kanske inte är så mansdominerade branscher.
Yeah.
Men jag tycker liksom att man måste komma bort från det här kvinnligt och manligt. Mm. Det handlar ju mer om...
Det är det alltså, jag säger också egentligen.
Ja, alltså det handlar ju mer om att är det en bra idé, är det en bra person? Det spelar egentligen ingen roll om det är tjej eller kille egentligen. Alltså, så jag är också lite kluven till det där, men samtidigt så har jag ju också upplevt, kan jag verkligen säga, att jag som kvinna, det är jättebra att ha med mig en styrelse som en pappersprodukt, tycker vissa, säger jag nu vissa.
Yeah.
Men ibland känns det som att nu när det blir 50-50 så blir det också så här lite att man ska inte bara sätta en kvinna för att sätta en kvinna i styrelse. Mm. Men samtidigt så är det så här, det är fortfarande det alla säger där ute. Mm. Vi investerar inte i bolag om inte är 50-50. Så det har ju blivit lite katten på råttan, råttan på repet grej-effekt. Liksom.
Just det.
Är det svårt?
Mm. Men jag upplever det som svårt, för jag menar som sagt, jag får ju massa mer till mig från män. Alltså, så är det ju bara. Det är ju fakta liksom, att alla som skickar pitch deck till mig i mina sammanhang är en väldigt stor procent män. Så att antingen letar jag på fel ställen eller så är tjejer mindre benägna att skicka till mig.
Jag är
nyfiken liksom. Jag vill lära mig.
Att, om jag ska vara riktigt ärlig så här. Jag är nog fel person att fråga.
Ja.
Jag är väldigt
orädd. Åsikter?
Jag har åsikter. Ja. Men jag är fel person att fråga den alltså, stora massan.
Ja.
För att jag är ju också fostrad liksom, i den här lite, alltså, manliga skolan. Alla mina mentorer har varit män.
Spare.
Liksom jag är fostrad i det där att gå och ta investeringen lite i den attityden. Men samtidigt så tror jag att kvinnor är generellt sett kanske inte lika på som männen är.
Just det.
Och jag tror att man har byggt upp ett samhälle också bland investerare och sådär, att det är väldigt mycket byggt som det alltid har varit. Mm. Och jag kan säga det själv, jag är inte supersugen på att gå och ställa mig och pitcha på en scen. Varför ska jag göra det för? Jag vet vad jag kan, jag behöver inte stå där och pitcha för 100 personer. Det är ingenting som jag går igång på. Men det vet jag att många av mina killkompisar som driver bolag, de tycker det är häftigt att stå där på scenen och berätta om sin stora vision. Det har inte jag behov av. Så där tror jag vi skiljer oss lite mellan män och kvinnor också.
Okej, så systemet kanske generellt, och det här har vi snackat som hundratals på, är byggt för män. Och det är det som är kanske bekymret. Men det är egentligen helt fel ämne för den här podden. Men vi kanske kan hitta en diskussion någon annanstans.
Ja, men
för det är
intressant.
Men jag vill investera i jävligt bra bolag. Och jag hittar alldeles för få kvinnor som driver dem. Jag dock gjorde en investering i en tjej i morse. Så jag är nöjd för dagen.
Yes. Var det första?
Nej, absolut inte. Nej. Men där trodde jag mer på henne än på bolaget. Så det var ju verkligen en jävligt bra person. Kvinna eller man, skitsamma.
Ja, exakt.
Så det var spännande. Okay. Mm. Men du, låt oss snacka om dig. Okay, du har byggt massa bolag, du har gjort coola grejer, du går in och förändrar branscher. Och du upplever att du har varit ganska annorlunda liksom hela vägen. Men det jag är nyfiken på också är ju, det krävs, även om du har ett driv i dig, så krävs det ju ändå att du bygger dig själv liksom för att klara av allt du gör. Om vi tittar både privat, det vill säga hälsa, träning, vad det nu kan vara, och på arbetsplatsen, effektivitet, så här bygger jag mina dagar. Om vi tittar på det privata först, vad gör du för att du ska kunna vara den person du behöver vara för att leva det liv du gör?
Ja, alltså jag fick ju verkligen uppleva vad jag inte ska göra under 2020 i alla fall, det kan jag säga.
Yeah.
Så att det jag mår bra för är, jag behöver liksom träna, jag behöver liksom vara ute och röra på mig.
Och vad innebär det för dig?
För mig handlar det om att bara gå ut och lyssna på en podcast och bara få gå liksom och titta på vattnet och bara gå runt och liksom tänka på andra saker än bara jobb.
Mm.
Det är jätteviktigt för mig. Att kunna umgås med en kompis på kvällen helt liksom spontant, det är jätteviktigt för mig. Och att få liksom stänga av ganska mycket efter jobbet, för det är väldigt intensivt liksom. Men sen är det väldigt så här, jag behöver rutiner i mitt liv.
Och vilka är de viktigaste?
Det viktigaste är helst att jag ska komma ut på morgonen och bara få liksom en halv, även om det är en halvtimme för mig själv och bara gå ut och gå, så är det super för mig.
Och du går upp klockan?
Jag går upp, alltså förut gick jag upp när jag pendlade till Stockholm varje dag, då gick jag upp 4.30. Så att jag går ju upp ganska tidigt. Men sen så har jag ju liksom en promenad, kanske 30 minuter på morgonen. Det är det jag behöver oftast för att liksom så här samla mina tankar. Och sen så sätter jag mig oftast och tar en kaffe, käkar lite frukost och går igenom mejlen. För då känner jag att jag har liksom startat min dag.
Och varför börjar du med mejlen? För det finns just två skolor där.
Ja.
Mejlen vill man beta av så det är klart. Eller jag vill inte kolla på mejlen för det pajar mitt humör.
Nej, jag vill beta av den. Ja. Alltså jag är ju en doer i mitt huvud. Så här. Jag vill ju, jag vet ju, jag vill bara tjuff, 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 klart. Då vet jag att det liksom inte ligger någonting. Jag har alltid så här en vana att när jag stänger igen datorn, då vet jag att jag har gått igenom det. Och när jag liksom vaknar så gör jag det sista. Så att det aldrig ligger någonting och skrapar där liksom.
Just det. Men kollar du mejlen också kontinuerligt under dagen?
Nej, inte jättemycket.
Nej, utan det är två gånger per dag typ?
Ja, kanske någon mer gång. Men jag sitter liksom inte hela tiden i mejlen.
Okej, okay, så att gå ut och gå, det är din huvudsakliga träning. Kanske lite annat.
Ja, jag tränar ju annat också. Men det har varit väldigt dåligt senaste
året. Men det är den viktiga rutinen liksom, att komma ut och gå. Okej. Okay. Mat, sömn, finns det några principer? Eller är det...
Sömnen är min viktigaste, absolut viktigaste. Den, alltså jag går och lägger mig tidigt. Och
men typ
jag sover. Ja, som jag inte har någonting som jag måste göra så går jag gärna och lägger mig 9 typ. Ja. 10 kanske.
Och försöker sova då 7 timmar ish?
7-8 timmar.
Vad händer om du inte gör det? Märks det på prestation på en gång?
Alltså jag är ganska tålig, vet du, jag har jobbat i hotellindustrin. Du vet, man vänjer sig ganska snabbt då. Men jag vet att jag blir trött och jag blir liksom ofokuserad. Jag behöver min sömn. Och jag behöver min promenad, jag behöver liksom äta bra grejer. Och det fick jag känna på under 2020 när jag bara körde. Och då var det verkligen all in på mig.
Men ni gjorde ju en otrolig corona-historia
med Gud, alltså det var ju...
Som man kan läsa om på drivastrategiskt.se ska jag säga.
Ja, exakt. Alltså det, men det året, det var, det var liksom värt allt på ett sätt. För att det blev väldigt bra. Du vet, vi tappade ju 90% av omsättningen i början av corona. Och sen så växlade vi om och avslutade nu på helt... helt samma sätt som förra året och känns jättebra liksom ihopslagen med profilservice och allt. Så att det var ju en väldig resa vi gjorde. Men mig personligen, om jag får prata, så förstör jag ju mycket för min egen hälsa under 2020.
För att du jobbade för mycket?
Jag jobbade för mycket. Jag prioriterade att behålla personal som jag kanske borde ha gjort av med av ekonomiska skäl, för att vi tappade så mycket som hotellindustrin och eventbranschen.
Det var det nog för det naturligtvis, psykisk ohälsa.
Ja, då vill jag liksom inte, men de har jobbat hos oss kanske i 30 år vissa. På allvar så var det så. Och jag bara kände att jag kan inte, vad ska jag, hur ska liksom, det här funkar ju inte. Så då valde jag liksom att köra på ännu mer, gasa på ännu mer. Så att det har gjort att jag nu 2021 har liksom verkligen så här, men jag går först. Alltså jag måste hålla ihop, jag måste ha min hälsa i behåll.
Vad innebär det om vi snackar kost?
Kosten innebar att jag satt ju väldigt mycket på tåg och satt, i och med att jag bor i Norrköping nu. Så jag gick ju upp 4.30 och jag kom hem kanske 22.30. Då kan du tänka dig att man behöver sömn som jag behöver. Så var det ju, liksom jag var ju bara, det var ju bara ett enda fokus liksom. Och det funkar ju inte. Det funkar under en period, men inte mer än så liksom.
Men det var bistromackan och...
Ja, men det var ju liksom, ibland åkte jag ju bil liksom. Då var det ju typ, ja men så var det ju. Kom din i maskinen på jobbet, den gick ju varm.
Just det.
Och man stannade ju ibland på Q8 och käkade en korv. Det var liksom den här typiska säljarlunchen liksom.
Men du gick ändå inte in i någon form av vägg, utan du insåg innan att nu måste jag skärpa mig.
Ja. Alltså jag var väldigt, väldigt, väldigt medveten. Och det jag gjorde var att jag tog väldigt mycket hjälp av liksom så här, jag går ju till terapeut för jag tycker det är jättebra. Och då, jag visste ju liksom att det här är tillfälligt. Jag hade ett mål, jag visste vad jag skulle göra. Jag visste att vi var på väg någonstans. Men liksom så här, jag kanske inte gör det en gång till.
Nej. Men om vi tar kosten nu då, när du sköter dig.
Nu?
Har du någon princip då, eller är det?
Nu är jag inne på en 13-dagars diet. Nu är det så superstrikt.
Och kör du juice eller smoothies?
Nej,
eller
det är någon sån här norsk variant. Så jag, idag nu till lunch så fick jag äta typ skinkbitar.
Det låter ju härligt.
Nej, men det är väldigt lite mat just nu.
Vad heter principen?
Jag tror det är en sån här norsk princip. Men pappa kom hem och han hade gått ner 16 kilo sen i julas, så jag kände bara nu Då kör vi.
Ja. Ja. Men om du bortser från just den här dieten som du gör nu, eller cleansing eller vad vi kallar den.
Ja.
Hur äter du då?
Nej, men jag vill ändå äta väldigt, alltså när jag mår så bäst, då äter jag hälsosamt. Och inte så mycket mat egentligen. Alltså håller mina rutiner. Det är samma sak där liksom.
Mm.
Frukost, lunch, middag. Ja.
Men om vi då tittar på en arbetsdag istället för att få saker gjorda, för att prestera, för att få människor omkring dig att lyckas. Vilka verktyg använder du av dig av då? Alltså du vill tömma inkorgen, förstår jag ju.
Mm.
Men vilka annars är det som, det här är viktigt för mig, de här funkar för mig?
Nej, men alltså det är väldigt, vi är väldigt liksom så här, vi har väldigt bra team. Alltså just nu så funkar allt väldigt bra hos oss. Mm. Så att vi peppar varandra.
Mm.
Vi har väldigt högt i tak. Alltså vi har väldigt mycket energi i vårt bolag. Och positivitet.
Mm.
Och alla får göra det de är bra på. Så är det uppbyggt nu liksom. Och det funkar jättebra. Vi jobbar ju från Dubai, från Stockholm, från Norrköping just nu.
Mm. Men det är väl inte bara så att vi kör lite mejl och sen så något samtal och så har vi projektsystem, gör vi på post-its. Det är väl inte så det funkar. Utan du har en massa system, tänker jag.
Ja gud, jag jobbar med det som vi lever i just nu, det är Teams.
Ja.
För teamet, som med alla chattar och allt vad det innebär.
Ja.
Där lägger vi alla dokument och allting har vi där. Sen så har vi ju alla våra teknikprojekt, det ligger i Slacken.
Ja.
Så att det är ju väldigt mycket sånt. Och sen kör vi fortfarande så här att om vi vet att Malin är i Dubai och vi är i Norrköping och någon i Stockholm, då kör vi mycket så här att teammöten via Teams liksom, och snackar ihop oss. Sen så jobbar vi väldigt strukturerat.
Har du en to-do-lista?
Ja, gud ja.
Hur ser den ut? Är det liksom allt på en lång lista eller är den uppdelad på ett snyggt sätt?
Den är uppdelad, fast jag är nog lite den här som har, om du skulle se min lista skulle du tänka att det så var lite halvkaos, men jag har väldigt bra koll, men i mitt kaotiska sätt.
Ja.
Så jag har en, jag brukar säga det, min bästa anställd, så skrattar vi lite allihopa. Han heter, eller Anders i alla fall, han har koll på mig. Så att de bokar in allt i min kalender liksom och kör mycket åt mig.
Just det.
Ja.
Men du, okej, det var lite rutiner. Så det är inga hacks som du har som jag har missat nu?
Nej, jag tror inte det. Alltså, ja.
Det är alltid kul att veta.
Nej, men jag tror faktiskt inte det. Alltså, jag är väldigt mån om att man så här, svarar på mejlen. Alltså, det är sådana saker som jag kan själv bli irriterad för. Om man mejlar någon och så får man inga svar. Eller om man skickar till någon på LinkedIn liksom, så får man inga svar på det. Så att där har jag bestämt mig för att jag ska själv vara duktig på att svara liksom.
Mm.
Sen kan det vara så här, hej vad kul att du hörde av dig, det är inte intressant för oss, men man behöver ändå återkoppla, känner jag.
Just det. Men har du byggt upp allt detta själv, eller har du varit duktig på att ha styrelse, advisory boards, mentor, coach, vad vet jag?
Jag har haft allt, tänkte jag säga. Alltså jag har ju haft en avlönad styrelse från dag ett, när vi startade Smart Generation.
Ja.
Och vi har haft advisory board. Jag har varit duktig på, tror jag, att hitta människor som är bra, så att vi har haft ett team som har varit mycket bättre än mig själv på massa punkter.
Mm.
Så att alltså jag har aldrig varit den bästa personen i rummet i våra bolagsbyggare.
Mm.
Jag har haft visionen, men, det är liksom väldigt många som är mycket bättre på saker än vad jag är.
Och där skulle vi kunna gå in hur mycket som helst på, men har du liksom betalt även för att ha en coach eller något sånt?
Yes.
Ja. Absolut. Hur har det funkat?
Alltså jag har ju gått varje torsdag i 12 års tid.
Aha.
Och det har ju funkat jättebra. Alltså jag
har du haft samma hela vägen då?
Ja, Monica heter hon, och hon är i Bålsta.
Aha.
Så att jag har haft det samma i 12 år, och då är det privata coachingen. Ja. Sen nu, precis ganska nyligen, fick jag en ny mentor via Almi. Så jag har alltid haft en mentor, alltid. Mm. Man behöver någon att bolla med, det tror jag är väldigt viktigt.
Just det. Men du, jag är ju också väldigt intresserad av personlig utveckling. Jag vet att du är det också. Mm. För dig innebär det att du går en massa utbildningar och läser böcker, eller är det mer att du lär dig av det du gör?
Lär mig av det jag gör, analysera det jag gör och prata mycket om beteende. Jag tycker om att prata och kommunicera med folk som kan liksom, det bättre än mig själv. Att man bara samtalar med människor. Och det har jag alltid gillat sedan jag var liten, att umgås med folk som har mycket erfarenhet och kunskap.
Just det. Och där har vi någonting som är intressant. Det du säger upplever jag är att du är duktig på att utvärdera dig själv.
Mm. Ja, men jag tror det.
Ja. Och det upplever jag att jag inte är, utan jag är mer kär på, och utvärdering har inte varit min starka sida. Man ser såklart på sig själv om man utvecklas eller inte, men hur gör du för att utvärdera din utveckling?
Jag ställer mycket frågor till andra.
Ja.
Jag frågar andra vad de tycker.
Mm.
Kan man ibland vara, det är kanske inte alltid man vill höra det de säger, men jag tror på att liksom så här våga prata om saker man har gjort med människor som har mer erfarenhet.
Mm.
Och ofta som du har bra mentorer så säger de ju till dig på skarpen när du behöver höra att det där var inte bra.
Just det. Har du någon sån idol som du ser upp till, någon annan entreprenör?
Alltså jag känner ju, det är många som jag ser upp till, men jag gillar Stordalen bara för jag gillar hans driv. Mm. Jag har ju aldrig träffat honom så, men alltså hans driv gillar jag. Alltså man blir glad när man ser honom liksom. Men det finns ju jättemycket, alltså det finns så mycket liksom bra entreprenörer just nu tycker jag, det är överallt.
Och du kommer ju tillbaka till det här med driv hela tiden. Kan du, jag tänker på dem du umgås med, det är viktigt för dig med vännerna. Hur är de? Liksom? Är de som dig eller du kan bara vara en av dig för att de andra ska orka med? Liksom bara,
jag förstår vad du menar. Ja. Fast jag tror så här, jag är ju inte sån, jag har väldigt on-off-knapp.
Ja. Men har du haft samma vänner hela vägen? Eller är mycket nya?
Absolut. Så. Jag tror att privat så är jag väldigt mycket mer laid back. Mm. För att det är lite så här att då stänger jag av liksom, och hänger med. Men jag tror att alltså, mina barndomsvänner har jag alltid hängt med liksom, men där har ju alltid jag stuckit ut. Men det är ju, jag vet inte riktigt, man ger och tar liksom.
Men låt oss hoppa lite, hoppa ganska långt. Om du ser liksom om, inte vet jag, 50 år säger vi.
Så är du 50?
50.
Hur gammal är du då?
Svårt att se, jag vet inte hur gammal du är, men du får räkna själv. Om du ska titta tillbaka på ditt liv och ditt entreprenörsliv, vad skulle få dig att känna dig otroligt nöjd?
Men det är ju om jag får vara med liksom och skapa förändring.
Ja.
Och det är ju liksom det jag tycker är roligt. Mm. Jag tycker ju om att utmana.
Och vad är det du helst vill förändra då? Om du fick säga, jag kan göra vad som helst, jag kan förändra vad som helst. Vad är det liksom, det här ämnet är det viktigaste? Det kan ju vara allt från feminism till klimatet till fattigdom, vad vet jag?
Ja, men alltså, det behöver inte vara något så här specifikt som jag känner, utan det är, jag drivs ju väldigt mycket av vad jag är passionerad för.
Ja, alltså
nu har jag just nu har jag ju passion för det här Transparel-konceptet som vi ska bygga upp, den här Carbon Footprint-webbshoppen.
Jag tänker i det stora hela, var det liksom, finns det något huvudämne som det här är viktigast, det här är viktigast för mig?
Ja, men väldigt viktigt är ju så här, fortfarande kvinnliga entreprenörer. Jag tycker det är viktigt, för att jag tycker att vi behöver se en förändring i svenska samhället och även liksom hela världen. Så det brinner jag väldigt mycket för. Men det handlar egentligen inte om det kvinnliga, utan det handlar mer om att jag vill få kvinnor att liksom våga starta bolag och liksom ta för sig.
Just det. Du, vi har hoppat ganska högt och lågt, känner jag. Väldigt spännande. Vi har typ 2 minuter kvar. Det går väldigt fort också. Jag har många ämnen jag vill fördjupa mig i. Vi kanske får ta ett avsnitt till. Men är det något som du känner att entreprenörer som lyssnar på det här vill jag säga till dem?
Nej, men det är verkligen så här att det jag har lärt mig genom åren, det är verkligen att våga. Och att väldigt många sa ju när jag var mindre liksom att det här kan inte du göra. Och till exempel så hade jag ju, jag pratade ju inte engelska tills jag var 21 år. Nej. För att jag hade ju typ någon som hade suttit och sagt i klassrummet att så uttalar man inte det och man säger inte det på det sättet. Så att jag känner ändå så här att jo, men det är allting som du inte tror att du kan göra kan du ändå göra. Och våga bara göra det. Men nu har jag ju startat bolag i 3 länder utanför Sverige utan problem. Och liksom, det sitter väldigt mycket spärrar i huvudet. Så våga liksom gå förbi de komfortzonerna och gör din grej. Liksom.
Just det. Och du ser, det har vi ett ämne till vi borde ha snackat om. Internationalisering.
Ja, men,
vi får ta ett avsnitt till efter att du har varit i Dubai och sett de hetaste trenderna. Vad som är på gång.
Liksom.
Tack, ja. Absolut. Men du Sofie, stort tack för att du ville vara med i Ordinary People Who Do Badass Things.
Men tack för att jag fick medverka.
Och tack till dig som lyssnar. Du hittar våra poddar såklart där poddar finns och på driva-eget.se. Även Business Hacks och Starta eget-podden. Stort tack för idag. Hej då.